Det är tisdagen den 7 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag ska det handla om alternativa medier. Orsaken till det är ju att i turerna kring Sveriges NATO-ansökan så har alternativa medier och Sverigedemokraternas relation kommit att diskuteras ganska flitigt. Det var ju så att flera personer från det som brukar kallas alternativa medier på olika sätt var inblandade i Rasmus Paludans manifestation när han för några veckor sedan brände Koranen utanför Turkiets ambassad. En aktion som har fått stor uppmärksamhet. Och detta har då återigen fäst uppmärksamhet på just alternativa mediers roll i politiken och deras förhållande till just Sverigedemokraterna. Idag ska vi inte så mycket diskutera just den specifika händelsen, utan vi ska ha ett lite större perspektiv och fundera över alternativmedier och SD i stort. Vilken roll spelar medierna och partiet för varandra? Hur ser kopplingarna mellan dem ut? På vilket sätt påverkar de varandra? Hur har Sverigedemokraterna själva sett på alternativa medier och partiets egen relation till dem? Och hur ska vi rent generellt försöka förstå alternativa mediers roll i politiken? Jag har idag träffat och pratat med två personer som vet en hel del om detta. Dels Kristoffer Holt som är professor vid institutionen för medie- och journalistik vid Linnéuniversitetet. Och Paula Bjäller Eriksson som är tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och med mig har jag Kristoffer Holt som är professor vid institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet. Varmt välkommen hit, Kristoffer.
Tusen tack.
Tänkte börja fråga väldigt allmänt det här med alternativa medier, vilka vi har då i Sverige sedan 10-15 år tillbaka. Hur väl utforskat är det här från akademins sida? Hur mycket vet vi om dem?
Alltså egentligen ganska lite, men begreppet alternativmedia har ju funnits under en mycket längre tid. Mm. Vi har ju ett ganska kort minne ofta i det offentliga samtalet och de debatterna vi har nu, men alltså alternativmedia och teorier och forskning kring det som fenomen har ju funnits ända sedan 60-talet och framåt. Men däremot så har ju diskussionen om alternativa medier, vad det är, förändrats ganska radikalt och särskilt just på grund av att aktörer som Sverigedemokraterna eller sådana som ligger nära dem och även ett antal andra aktörer med kanske framförallt ideologisk hemvist på högerkanten har börjat använda sig av begreppet alternativ media strategiskt. Och det har stökat om en hel del och komplicera tillvaron lite grann för forskningen. Det är något som jag själv har sysslat med väldigt mycket de senaste åren. Alltså hur ska vi begreppsmässigt förstå det här? Hur ska vi klassificera det och så vidare? Tidigare, om man går tillbaka till 70-talet och så vidare, så var de teorier som utformades kring alternativa medier väldigt normativa. Och de var ofta designade, hade sin hemvist i en slags kritisk teori där man utgick ifrån en maktanalys och Gramskis begrepp om hegemoni och så vidare. Så att man beskrev i princip alltid alternativmedia som någonting gott, någonting fint, en slags ädel form av media som alltid försvarade någon utsatt grupp gentemot förtryck, representerade uttryck och åsikter och personer och grupper som inte fick tillräckligt med utrymme i the mainstream media och så vidare. Så att den teoribildningen som fanns kring alternativ media var ganska normativ och ganska förankrad i ett kritisk teori. Mm. Men när då det här nya som vi diskuterar idag, anledningen till att vi sitter här idag och pratar om SD och kopplingar till alternativmedia, det stämmer liksom inte in på de begreppen som man har använt och sättet som man har forskat om alternativmedia på tidigare. Så där har det krävts en ganska så radikal liksom, omtänk och ny definition av själva begreppet.
Mm. För när jag tänker på det vi pratar om idag, i så att säga den mediala kontexten idag, då rör det ju som huvudsakligen nätbaserade medier, 5, 6, 7, 8 titlar som befinner sig någonstans i SD-sfären eller så att säga än mer extremare. Det är väl ungefär det som är det etablerade begreppet i svensk politisk diskussion idag, tänker jag.
Ja, det har ju liksom blivit det man talar om i den svenska kontexten som alternativ media.
Om man pratar om det som alternativa medier då, hur väl har man tittat på det här? Hur mycket finns det forskat kring det?
Det har ju kommit en del. Jag började ju redan där 2014-2015 någonting att titta på det här. Då fanns det väldigt lite forskning.
Mm.
Det som fanns var väl ofta fokuserat på de allra mest extrema och radikala formerna. För det fanns en känsla av att det här var någonting som man behövde titta på. Men just de här som vi pratar om idag, eller föregångarna till dem, var väldigt dåligt utforskade. Och det är än idag så behövs det ju väldigt mycket forskning. Det finns en del innehållsanalyser, det finns en del nätverksanalyser på liksom impact och reach i sociala medier och så vidare. Men det saknas ganska mycket kunskap om framförallt publiken.
Mm.
Så att det, jag skulle vilja beskriva forskningsläget som ganska fattigt, men vi vet ändå lite grann.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vet vi någonting om genomslaget när det gäller dels publikens storlek men också i med hur det påverkar attityder och i vilken mån det är så att säga en kraft att räkna med i opinionslandskapet?
Ja, den där frågan blir, det är liksom den heliga graalen när det gäller politisk kommunikation. Vilket roll spelade det här för hur folk röstade? Och det kan vi ju inte som forskare riktigt avgöra. Vi kan ju definitivt sluta oss till att alternativa medier spelar en roll i dagens offentliga samtal. När jag tittar på det utifrån mitt perspektiv så är det framförallt hur det påverkar debatten och det offentliga samtalet som jag riktar in mig på. Det i sin tur spelar ju såklart roll sen för hur folk fattar sina röstbeslut. Men den här effekten som många efterfrågar, hur kan vi se att hur många har blivit omvända till att rösta på SD på grund av att alternativmedia finns? Den frågan är rätt väldigt svår att svara på. Där har vi absolut inte tillräckligt med data att gå på i dagsläget.
Hur är det med rena reachen däremot, då? Alltså hur många är det som läser alternativa medier? Det kan man väl ändå fråga folk om man gör det en gång i veckan eller varje dag eller så vidare. Vet du någonting där?
Ja, precis. Det har ju kommit på senare år, sedan 2018, har ju Reuters Institut börjat mäta i Sverige de största alternativmedierna. Och där har det ju varierat lite mellan 7-10% ungefär på de största titlarna. Som senaste veckan säger sig ha läst innehåll därifrån. Så att det är liksom den nivån det handlar om.
Är det här svårt att forska om?
Det är, alltså som forskningsfält så är det ju ganska komplicerat. Det är du ska förstå en typ av uttryck i relation till en massa andra processer i samhället. Så att det kräver ju en ganska komplex analys. En av de viktigaste sakerna jag brukar peka på det är att man kan inte förstå alternativmedierna i isolering. Det är inte ett enskilt fenomen som bara dyker upp och som vi kan titta på. Utan det viktigaste vi kan lära oss av att studera dem är egentligen interaktionen med hela det övriga politiska systemet och hela det övriga mediala systemet. Och vilken effekt det får på de kringliggande landskapet att de överhuvudtaget existerar. Så att det är en komplex operation och framförallt så tycker jag att det är viktigt att ha en longitudinell inställning när man tittar på det här. Du kan inte i ett val säga att men tack vare att det fanns alternativmedier så röstade sig så många mer på ett visst parti. Det här handlar ju framförallt om en del av det som man i USA kallar för kulturkriget. Det är inte direkt liksom, syftet är inte att omvända så många som möjligt här och nu till att rösta på ett visst parti. Snarare handlar det om att på längre sikt skapa acceptans för vissa typer av synsätt, åsikter, yttringar och aktörer. Och det kan man inte studera bara på något år så där, utan man kan se att det här har nog spelat en roll i en större samhällsförändring som har pågått över tid och där de alternativa medierna måste ses som ett uttryck för vissa gruppers försök att liksom bända upp acceptans på en större samhällelig nivå för vissa perspektiv som man tycker har varit underrepresenterade tidigare.
På vilket sätt skiljer sig den journalistik som bedrivs, nu blir det här väldigt övergripande förlåt, men den journalistik som bedrivs i den mån man kan säga att det bedrivs journalistik på alternativa medier från den som bedrivs i andra medier?
Där måste man ju ta med också att de varierar ju väldigt mycket från fall till fall. Alla är ju inte likadana. Men utgångspunkten enligt min definition i alla fall av alternativ media är att man finns till av det syftet att man vill lyfta fram saker, alltså dels perspektiv men också områden som man inte tycker får tillräckligt mycket uppmärksamhet i det som kallas för mainstream media. Och det gör ju att tematiskt så skiljer det sig, därför man fokuserar på ett helt annat sätt på vissa ämnesområden. När det gäller de som ligger nära Sverigedemokraterna till exempel så kan man ju se att det är en väldigt tydligt fokus på invandringsfrågan och har varit under en väldigt lång tid. Därför att det är en sån fråga som man har tyckt behövt belysas på ett annat sätt än vad det görs i public service till exempel eller i de stora tidningarna. Så där kan man se en tydlig skillnad i tematik, ämnesval. Men man kan även se sättet man skriver, rent den journalistiska stilen skiljer sig åt också. Där finns det lite undersökningar som har gjorts till exempel. Att man har haft en mer negativ tonalitet, det vill säga man lyfter upp snarare saker som man är arg på med kritiska perspektiv och så vidare. Så det kan man säga att det finns väl oftare en vilja att lyfta fram någonting som man sen kritiserar.
Alltså jag skulle vilja gå ännu längre än så, för jag tänker, nu är inte jag den största konsumenten av alternativa medier, men jag tycker oftast, i alla fall tidigare var det så att det var närmast länksamlingar till vad andra medier tagit fram med rewrites med egentligen bara ett enda utgångspunkt, att nu skulle den vinkeln som skulle kunna vara negativt om just invandring skulle lyftas fram och egentligen inte mycket mer än så. Jag vet inte om du har gjort samma iakttagelse, men väldigt mycket så alltså är det.
Det där är intressant också i relation till allt det här man pratar om, filterbubblor och så vidare. Det är inte så att det här är ett helt eget isolerat ekosystem, utan alternativmedia existerar alltid i relation till det som kallas för mainstream, det vill säga man följer vad de skriver väldigt noga, man länkar till det de skriver och sen så lägger man till någonting som man tycker saknas eller kritiserar det på olika sätt. Va? Så att man kan inte tänka det ena utan det andra i det här fallet.
Nej precis, för det är en sak jag också funderar på. Har vi sett något tecken på att alternativa medier börjar bedriva egen journalistik? Att man istället för att länka till Aftonbladet som berättar om något mord som har begåtts av någon invandrare själv åker och pratar med polisen eller besöker brottsplatsen eller pratar med anhöriga? Alltså allting det som journalister gör. Har det gått åt det hållet? Kan man se det?
Ja, alltså jag tycker man absolut kan tala om en ökad form av professionalisering, om man kan använda det uttrycket, av hur alternativmedierna jobbar. Det finns ju tydliga exempel på att man har gjort egna scoop som andra har missat, som också har varit riktiga scoop. Det är liksom presentation och allting, och det där hänger ju ihop med att från början så var det ju ofta ganska amatörmässiga liksom ideellt drivna små saker, men som sen har växt och fått större budgetar och den processen kan man ju se väldigt tydligt de senaste åren. Det mest tydliga exemplet på det är ju Riks som har väldigt mycket pengar bakom sig och resurser att producera innehåll på ett sätt som efterliknar egentligen den traditionella journalistiken mycket. Man har ju tydligt utgått ifrån format och inramning och så vidare, och man har vignetter och allting och studios som man har byggt upp. Det får man ju se, det är ett exempel på en sån både att man har fått mer resurser men också att man kanske också har lärt sig under åren lite mer.
Ytterligare en väldigt övergripande fråga. Vad vet vi egentligen om relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativ media? Det har lyft upp många enskilda fall i medierna och vi känner till dem, men går det på något generellt plan beskriva hur relationen ser ut? Utan att det blir för ytligt?
Ja, och det beror väl lite på vad man är ute efter. Jag ser det utifrån mer ett systemperspektiv. Såklart så är alternativmedierna och har varit viktiga för Sverigedemokraterna. Inte minst som jag brukar kalla det för ett ställe att oifrågasatt utveckla sina egna tankar, om man säger så. Man har helt enkelt skapat en yta, om man tittar på Riks till exempel. Man har skapat ett format där man får lov att breda ut sig helt enkelt och packa upp sina egna tankar och motivera och förklara utan att bli avbruten. Så det är ett ganska intressant grepp som man har gjort där. Sen så har vi ju då det är ju väldigt brokig skara alternativmedia. Alla är ju inte liksom direkt kopplade till Sverigedemokraterna på någon organisationsmässig nivå. Va? Och där kan det ju å andra sidan skapa lite problem som vi har sett nyligen. Till exempel att jag menar, de har ju en egen redaktionell vilja och kan välja att lyfta fram och ta fram saker som inte alls stämmer med partilinjen till exempel. Så att man kan inte säga att det finns ett tydligt sätt som alternativmedierna spelar roll för partiet, om man säger så. Vissa är ju väldigt nära knutna till partiet, andra är ju det inte.
När man jobbar med opinionsbildning på ett normalt sätt, då brukar man ju ofta försöka påverka de traditionella medierna, antingen att man gör PR, man ringer till en journalist och säger här har jag en nyhet, eller man ordnar ett event, eller så skriver man en debattartikel ifall det är opinionsjournalistiken man vill påverka. Här talar vi ju liksom lite mer om att en sektor skapar sina egna medier, delvis för att om Sverigedemokraterna hade ringt en journalist så hade de inte kommit. Hade man skickat en debattartikel så kanske man inte hade tagit in den. Alltså att man var så långt från, så att säga, det etablerade att möjligheten att göra normal på politisk påverkan inte riktigt fanns. Förstår du vad jag menar? Är det det vi lite har sett? Kan det förklara delvis varför alternativmedier och Sverigedemokraterna har utvecklats parallellt, så att säga?
Alltså, man måste se det i ett längre tidsperspektiv. Ja. Om man tittar för 10 år sedan till exempel, hur debatten såg ut då, så har det ju hänt väldigt mycket i det offentliga samtalet i Sverige.
Så är det ju.
Och såklart så fanns det ju en analys av folk, antingen inom partiet eller som sympatiserade med dem, om att det finns vissa frågor som man inte kan diskutera på ett sätt som vi vill att man ska kunna diskutera dem. Alltså får vi skapa egna plattformar. Och det är mycket därför man sökte sig till sociala medier. Och det är ur en sån analys som de alternativa medierna som vi ser idag har kommit till, såklart.
Tror du att det har varit en analys som har varit framgångsrik? Att det har liksom gjort det möjligt till att man har fått mer fördelar än man annars skulle ha haft?
Alltså både ja och nej skulle jag säga. Man ska inte heller överskatta. Om vi tittar, alltså den data som finns på hur många som tar del av det här innehållet, den säger ju ändå att det är liksom en begränsad skara. Jag tror att alternativa medier, särskilt de som är knutna nära till Sverigedemokraterna, de spelar en stor roll för de redan frälsta. Och sen finns det en ytterligare aspekt i det hela. Det är också, om man tittar på Riks till exempel, en strategi för att få uppmärksamhet kan ju också vara att ställa till rabalder, säga saker som man inte får säga. Och om man gör det i en kanal och det plockas upp i sociala medier och blir viralt, så tvingas de andra medierna att följa efter och ta upp det här. Det vill säga att man ökar exponeringsytan för sig själv. Det där är en klassisk strategi som många använder. Så på det sättet tror jag att de alternativa medierna har haft en betydelse också för att skapa buller och bång kring sig själv, om du förstår vad jag menar.
Kan man inte se det som att Sverigedemokraterna idag lite lever av den bästa världen, så tillvida att man har genom sin storlek blivit accepterad i traditionella medier, alltså man får sina debattartiklar publicerade, man blir intervjuade på samma villkor som andra, samtidigt som man har kvar den här, som du beskriver, forumet för utveckling av egna tankar och de här medierna där man inte blir ifrågasatt utan där ens egen syn verkligen gäller. Vad tänker du om det?
Ja, alltså där får man ju någonstans börja tala om, kan vi egentligen kalla det här för alternativmedier så länge till, hur alternativa är de egentligen? Är det verkligen befogat att se det som ett uttryck för ett perspektiv som inte syns i de vanliga kanalerna och så vidare? Då kanske har spelat ut sin roll som alternativmedier. Mm. Och att det, då blir det ju andra intressen som upplever den typen av marginalisering som blir de tydligaste uttrycken för det alternativa. Så att Sverige är ju ett fall, jämfört med hur det ser ut i andra länder, så är det ju helt andra typer av aktörer som räknas in liksom som alternativa medier. I England till exempel är det mycket mer på vänsterkanten. Och tittar du i andra liksom, mer totalitära länder, så är det ju helt annan typ av dynamik. Så att man måste alltid se Sverige också lite i jämförelse med andra länder. Och sen så måste man utgå ifrån att det är dynamiskt. Man kan inte låsa fast positioner och tro att de ska behålla. Utan det som är alternativt idag kan ju imorgon hamna innanför liksom, den här åsiktskorridoren, eller vad man kan använda det uttrycket.
En sak jag är nyfiken på, det är möjligt att det är en sån här fråga som ni forskare tycker är dum, men går du att svara på vilken grad alternativa medier är efterfrågedrivet eller utbudsdrivet, eller vad det är som väger mest där, så att säga, att det fanns massa läsare där ute som längtar efter det här perspektivet och därför så tog man emot när det kom, eller är det liksom så att man har pressat ut det på folk som så småningom blivit övertygade? Vet du någonting om det?
Ja, alltså jag tror ju det är ganska tydligt att det från början var efterfrågedrivet. Det kan man ju se på läsarstatistik och så vidare från de här sajterna och motiven till varför man, så om man tittar på de här gamla Avpixlat och de här, det var ju väldigt mycket trafik där. Mm. Och när jag har gjort intervjuer med de som har startat de stora alternativmediekanalerna, så var det ju den analysen man började med, att oj, här finns det en efterfrågan. Man kan kapa åt sig en del av marknaden här på det sättet. Nu så är det ju inte säkert att den efterfrågan finns lika mycket där, för att det offentliga samtalet har ju förändrats. Tittar du på Danmark till exempel, så där har ju debatten sett annorlunda ut ganska länge. Där finns inga alternativmedier som går att jämföra med de svenska. Det finns väl några stycken små, men de har inte alls den positionen som de har i det svenska. Och där finns det ju flera komparativa analyser mellan de nordiska länderna, där Sverige alltid sticker ut väldigt mycket.
Så att säga, hur medielandskapet ser ut och hur efterfrågan ser ut från början, det påverkar vilka möjligheter eller sannolikheter för att alternativa medier ska kunna växa fram. Skulle man kunna se det som kompensatoriska då, alltså i jämförelse med det som finns, så kan det här kompensera det som folk saknar helt enkelt?
Ja, alltså jag tror att man ska se det som en reaktion helt enkelt. Ja, men det fanns, och det fanns en efterfrågan, och det i sin tur indikerar att många människor upplever att det fanns liksom ett behov av en viss typ av perspektiv som inte fick komma fram riktigt. Om det var så eller inte, det är en annan fråga, men att det fanns många som upplevde det så gör ju att det var efterfrågedrivet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En annan sak jag är nyfiken på, när man konsumerar alternativa medier jämfört med när man konsumerar andra medier, är det andra saker man är ute efter, eller liksom, har man ett annat mindset när man sitter och läser allt? Vet vi någonting om det? Alltså vad som sker i huvudet helt enkelt på konsumenten? Vilket behov det fyller?
Ja, där finns det inte så mycket forskning från svensk horisont, men det har kommit en hel del från Tyskland och andra länder på senare år. Och det man ser där är att det är väldigt olika motiv. Det kan vara liksom vissa som väldigt starkt identifierar sig som outsiders i samhället och som söker bekräftelse på sin specifika världsbild eller sin egen åskådning. Men det kan också vara många som egentligen vill ha något att jämföra med. Så att okej, nu säger de så här på public service, vad finns det för andra sätt att se på det här? Och som söker efter liksom alternativa verklighetsbeskrivningar och vill jämföra. Liksom. Så att kontentan är det klassiska akademiska, att det finns många olika sätt. Och man kan inte bara säga att alternativmedieanvändarna de är såna här. Det kom ut en special issue nu i en tidskrift som handlar just om det. Alltså sättet man har sett på alternativmedier, konsumenter, har varit ganska onyanserat tidigare, och man måste förstå det här som en ganska spretig, diversifierad grupp. Man kan inte reducera dem till Trump-väljare till exempel i USA. Man kan inte reducera dem till liksom sätta något epitet på dem. De är ganska blandade.
Om vi återigen då tar just relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativmedia. Hur ser flödet ut av idéer i form liksom av exempel, berättelser, nyheter, narrativ, argument? Vet vi någonting om det? Att det liksom, när ett argument dyker upp på Sverigedemokraterna, kommer det dyka upp på alternativa medier efter si och så lång tid? Eller vet vi någonting om, har man gjort den typen av studier?
Nej, inte vad jag vet.
Får någon göra det i så fall? Nej, jag vet inte, det är kanske är ointressant, men jag är lite nyfiken på det. Liksom, hur, så här, var dyker saker först upp, så att säga? Liksom.
Ja, det har väl inte riktigt kanske funnits ett behov av det tidigare, därför att det har varit så kopplat till the talking points från Sverigedemokraterna i många fall. Men nu när det finns frågor liksom om i vilken utsträckning partiet i sig kontrollerar den här mediesfären, så är det en intressant fråga att undersöka närmare. Mm.
Och vad vet vi om det? I vilken grad liksom, så att säga, Sverigedemokraterna, om man kan tala om en kontroll och den relationen, vet vi någonting om det?
Alltså, det är ju ganska tydligt i vissa fall, som Riks till exempel.
Ja, det är ju uppenbart, onekligen.
Jag menar, det är ju inget snack om saken. Men sen har vi andra som ligger lite i gränslandet, om man säger så, som Samhällsnytt till exempel. Som alltid uttryckligen har stött Sverigedemokraterna och som också har liksom på personnivå kopplingar till partiet och så vidare, men som inte uttrycker någon slags organisatorisk tillhörighet till partiet. Sen har vi då andra exempel på folk som inte alls är medlemmar i partiet, men som ändå medverkar i deras sammanhang och så vidare. Så det kan vi inte, jag kan inte uttala mig om exakt hur den maktbalansen ser ut. Däremot så kan man ju se att det är ju tydligt att alla inte följer någon slags partiledning, utan det finns ju exempel på till exempel Nyheter Idag som är, ja, jag menar, när de skriver negativa artiklar om sverigedemokratiska politiker och så vidare, så verkar ju inte det direkt kontrollerat uppifrån, om man säger så. Men det är indicier. Jag har ingen systematisk analys att ge dig där.
Det har ju förekommit, Sverigedemokraterna har ju ofta fått kommentera då alternativ medier, för det har förekommit då, kopplingarna finns ju där, det behöver vi inte diskutera, men alltså kommentera vilken grad. Så ibland då har man reagerat mot vissa alternativa medier, exempelvis har ju Mattias Karlsson som har länge varit högt uppsatt, han har reagerat och närmast väldigt skarpt kritiserat vissa som Nya Tider, medan man i andra fall har sagt att de där är ganska bra och de delar vår syn och så här. Det finns här, många säger att det finns en viss ambivalens mellan Sverigedemokraterna och hur de ska förhålla sig till, ambivalens i hur man ska förhålla sig till alternativa medier, att man ibland vill hålla dem nära sig, men ibland vill man ta avstånd efter väder och vind lite mer. Går det att säga någonting generellt om hur det där har sett ut? Har du tittat någonting på det?
Alltså, man måste väl se det som, men det är en fråga om mediernas roll i demokratin, och politiker får ju helt enkelt leva med att det finns folk som uttrycker saker som man antingen gillar eller inte gillar. Så jag tror egentligen inte det är mer komplicerat än så. Sen så då har man då vissa exempel som Riks till exempel, där man har hittat ett nytt grepp att förhålla sig till och utge sig för att leverera journalistik som är direkt kopplat till partiet, vilket är ju den intressanta utvecklingen. Men vi hade ju partipress för länge sedan som ett etablerat system egentligen, där olika tidningar stod bakom olika partier och bedrev opinion utifrån det. Mm. Alltså det ser vi ju i viss mån vissa rester av idag, men det här är en helt ny form där man har en kanal som egentligen är en del av ens egen valrörelse helt, på ett väldigt tydligt sätt som Rikskanalen var. Mm. Men alltså förhållningssättet gentemot alternativa medier är väl egentligen samma förhållningssätt som bör vara i alla fall till alla fria medier.
Skulle man kunna betrakta Riks som då någon sorts återgång till det tidiga 90-talets partipress, fast det är bara ett parti som har gått dit?
Alltså det finns ju de som har gjort den parallellen. I alla fall, jag skulle vilja säga att det finns vissa skillnader. Vi har hela den sociala mediesfären som man går in i och dynamiken kring det att ta hänsyn till. Det är lite otydligt i vilken utsträckning man skiljer mellan ledarsida och nyhetsplats. Alltså det har man ju ändå alltid gjort, även när man har haft en partipress. Man har ändå alltid haft en slags tydlig skiljelinje där mellan redaktionella beslut om vad som är viktigt att ta upp. Det ska vara en journalistisk logik, och medan på ledarsidan så är det en tydlig partilinje eller en ideologisk linje som är vanligare idag. Så där är det väl lite annorlunda. Den gränsen tycker jag inte är alltid tydlig om man tittar på innehållet i Riks.
Ibland så har ju då Sverigedemokraterna uppmanats att antingen ta avstånd från eller rensa upp i sin, alltså vad man då kallar deras alternativa medier och så här. Vad tänker du om sådana uppmaningar? Är det någonting som vi kommer se realiserat, och hur skulle i så fall en sånt avståndstagande se ut? Går det att säga någonting om det?
Alltså det där är komplicerat, för att jag menar, det handlar ju om politiker i maktställning. I vilken utsträckning ska de kontrollera och rensa upp i medielandskapet? Mm. Alltså, folk har ju rätt att bilda opinion. Så jag tycker att det är väl inget annorlunda i det här fallet, utan där får man ju hålla skiljelinjen tydlig.
Ja, det är ju annorlunda, för det är ju sällan man hör att liberalerna måste ta avstånd från den liberala pressen, så att säga. Nu är ju den liberala pressen då förhoppningsvis mindre figriplig än alternativmedierna, men det är ändå ovanligt. Ja, intressant. Kristoffer, avslutningsvis bara, om du får spana lite då utifrån vad du har forskat och tittat på, så här, alltså om vi ser framåt, ser vi någonting som sker, som har sett de senaste åren eller som sker just nu, som du tror kommer ha betydelse för när det gäller just alternativa medier i Sverige och deras relation? Ja, inte bara till Sverigedemokraterna utan även till andra partier.
Ja, nej, jag tror ju att behovet, eller vad man ska säga, man kommer inte behöva prata om alternativmedier på det sättet, därför att det politiska systemet så har representanter för den typen av aktörer nått acceptans. Det vill säga de perspektiven, man kan inte argumentera för att de är underrepresenterade på samma sätt som man kunde göra tidigare, utan vi kommer se andra grupper och åsikter som snarare tar den positionen i debatten och hävdar någon slags alternativ position. Så att det ska bli spännande att se vad som kommer där framöver. Jag tror inte man kommer kunna hålla på och kalla sig för alternativ så länge till.
Förr eller senare växer man upp och blir
etablissemang.
Precis. Ja. Stort tack, Kristoffer Holt, professor vid Linnéuniversitetet, för att du kom och pratade alternativa medier och Sverigedemokraterna med mig. Tack.
Tack, tack.
Det är alltså från Kristoffer Holt, och därmed ska jag gå vidare till min nästa gäst i dagens podd. Varmt välkommen hit, Paula Bjäller Eriksson, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, innan dess också tjänsteman för partiet. Mm. Kul att du kunde komma hit.
Tack så mycket, jag tycker också det är kul.
Och du har numera lämnat partiet, ska också sägas. Eller har du, det får du stå fortfarande utanför partiet?
Ja, jag står utanför partiet. Så.
Jag tänkte be dig att ge mig någon slags inifrån perspektiv på den här frågan. Om vi börjar då väldigt övergripande. Vilken betydelse skulle du säga att de här alternativa medierna har haft för Sverigedemokraternas opinionsframgångar? Vilken roll har de spelat då?
Ja, men det är klart att på det stora hela, framförallt i partiets begynnelse när det var extra svårt att komma fram i vanliga medier, samtidigt som internet exploderade och man kunde hitta fler sätt att ta del av nyheter och åsikter online än vad man hade kunnat tidigare, så har ju de haft en jättestor roll. Jag tror det hade varit svårt att nå ut lika snabbt som man gjorde utan att det hade funnits plattformar som var villiga att ibland publicera debattartiklar som kanske refuserades av vanlig media eller traditionell media, utan att ha plattformar där det fanns forum och diskussion och sånt där. Men sen är det ju klart att det också till viss del har varit en bromsande faktor, just i och med att det har varit saker som har skrivits där som har tagits som partiets åsikter, där partiet har fått stå till svars för i princip alla alternativmedier och allt som har skrivits där. Vilket ju inte alls har varit berättigat.
Mm. Vi ska återkomma till kopplingen däremellan. Men jag tänkte bara, när du beskriver det här att det var där man först kunde komma ut, då pratar vi redan innan riksdagsinträdet då, alltså 00-tal, eller vilken period pratar du då?
Ja, nej, men det tänker jag. Alltså, när olika former av alternativmedia växte fram och där innan partiet var ett riksdagsparti.
Vilken roll har det spelat att alternativmedier i sin, alltså det som skrivs där i mycket har, du får väl själv bedöma hur mycket du tycker det, men jag tycker i alla fall det överensstämmer väldigt mycket med Sverigedemokraternas syn på världen. Att man har skrivit mycket om invandring, man har skrivit mycket med att peka på baksidorna av invandring. Den opinionseffekten, hur skulle du värdera den?
Ja, men alltså, framför allt så skulle jag väl värdera att det har ju funnits plattformar för de åsikterna också att komma fram då. Inte så mycket kanske att just vad som har skrivit där nödvändigtvis alltid har delats liksom av Sverigedemokraterna. Det har det ofta gjorts, inte alltid och inte helt. Men just för att diskussionen och debatten har ju varit ganska kväst i allmänhet. Det har ju varit många som har gått ut och sagt det på senare år att det gick liksom inte ens att röra i de här frågorna. Och att det då fanns platser där den diskussionen kunde föras. Det är klart att det stärkte ju också det parti som tog i de diskussionerna.
Jag ska prata om de här kopplingarna som finns. För det finns ju en del personkopplingar som har varit väldigt uppmärksammade. Exempelvis då Kent Ekeroth, företrädare för Sverigedemokraterna som då har kopplats till, eller kopplat huvudperson bakom Avpixlat och Samnytt. Den relationen, hur har ni i partiet tänkt kring den?
Ja, alltså...
Eller hur har du tänkt kring det?
Min generella synpunkt är väl att jag tycker inte, oavsett vilket slags media det hade varit, så tycker jag kanske inte att aktiva politiker ska bedriva så mycket mediasatsningar. Jag tycker att jag själv föredrar att man har större avstånd däremellan, om det inte är tydligt partikanaler så att säga. Just för att jag vill att det ska finnas ett tydligt avstånd mellan de två olika sorternas makthavare i ett land. Sen så tror jag väl att från partiet som helhet så har det kanske framförallt varit problematiskt just för att de här kopplingarna då dessutom har gjort att partiet som helhet har fått stå till svars för vad som skrivits på Avpixlat eller Samnytt. Även i de fallen, men även de kopplingar som har funnits till Kent har ju inte alltid varit så att han har varit inne och styrt eller varit någon ansvarig utgivare och kontrollerat allt som publiceras, så vitt jag har förstått det, utan att han har hjälpt dem finnas ibland mer aktiv roll, ibland mindre periodvis. Och det har väl också kanske överensstämt lite grann med vilken inställning man för tillfället har haft kring huruvida saker publiceras på de sajterna. Men på det stora hela så tror jag att man har ändå, och har jag upplevt det som att man har tyckt att det har varit problematiskt att det funnits de kopplingarna, just för att det har inneburit att partiet har fått stå till svars för saker som partiet egentligen inte är ansvarig för.
Men ändå har man ju då inte agerat så hårt som man skulle kunna göra. Man hade ju kunnat säga till Kent Ekeroth att du får välja mellan partiet och mediasatsningarna. Hur tror du man har landat där? Eller varför man har landat?
Ja, det är en svår fråga som jag får nästan passa lite grann på exakt vad, vilka avvägningar som har gjorts så. Som sagt, min personliga åsikt har ju varit generellt att man inte bör blanda sådana roller. Och det tyckte jag både när jag var aktiv och det tycker jag fortfarande.
Det har ju skett några gånger att partiet, som jag uppfattar i alla fall från högsta ort, gått ut och markerat. Jag tänker exempelvis på Mattias Karlsson i samband med att Nya Tider skulle vara med på bokmässan. Då tog han väldigt tydlig ställning där och sa att Nya Tider då, det var politiskt inte hans cup of tea ungefär. Liksom. Så det har man ju gjort ibland. Hur kommer det sig att man, har du någon tanke kring att när det har skett, har det berott på yttre press eller har det berott på att man finner vissa tidningar speciella? Eller vad?
Nej, men alltså...
Hur har man landat där?
Nej, jag upplever inte att det har varit yttre press, utan att det har varit liksom faktiska åsikter. När det gäller just Nya Tider så är ju de verkligen inte som Sverigedemokraternas vänner. De har ju drivs ju av en person som en gång förvisso var sverigedemokrat men sen lämnade och var med i avknoppningen i Nationaldemokraterna. Och har flera gånger liksom, både att det politiskt är vad som ofta kan mer fog kallas för mer alltså för extrema åsikter, ibland neofascistiska åsikter om man vill använda den etiketten, jag är inte så förtjust i etiketter. Men problematiska åsikter i min och även i Sverigedemokraternas mening som inte stämmer överens med Sverigedemokraternas demokratisyn. Och det blir då extra problematiskt med sådana medier om de pådyvlas partiet och kopplas samman med partiet. Och då tror jag att det har varit extra viktigt att markera i sådana fall när det finns personer som antingen medvetet för att skada partiet vill koppla samman dem med Sverigedemokraterna och hävda att det här finns en koppling, det här är er mylla, det här är era underhuggare, eller helt omedvetet av tror att det har med partiet att göra för att de har liksom blivit sålda den bilden och därmed får sig en felaktig uppfattning av vad Sverigedemokraterna står för. Då har det ju varit viktigt att markera. Sen under perioder så har det ju dessutom varit i princip rena liksom aktiva kampanjer på de här sajterna dessutom i syfte att påverka partiets utveckling. Man försöker placera idéer, man försöker avsätta personer genom att bedriva smutskastningskampanjer mot dem och sprida lögner om vad som pågår inom partiet, om hur man resonerar, vad man har för åsikter och sådär.
Har det funnits några interna riktlinjer eller regler kring liksom relationen till alternativmedier, exempelvis inom med kandidatförsäkringar eller någon typ av andra policydokument?
Alltså, jag kan inte minnas att det har varit något så pass liksom formellt att man ska skriva under någonting om att men de här kan man ha liksom dela eller de här får man inte dela. Däremot så lär det väl både liksom i allmänhet vid utbildningar, kanske även i vissa vandelsförsäkring eller så, stå att man ska liksom vara tydlig med att vi har ju haft en kommunikationsplan där det står att man ska vara tydlig med vad man, hur man tänker sig för när man delar, att man ska inte missrepresentera eller felrepresentera, heter det på svenska, partiet. Och så. Så att liksom, indirekt så har det ju funnits normala, sunda skulle jag säga, riktlinjer om att tänk på att du är en företrädare och tänk på att allt du delar kommer spegla inte bara dig utan dig som företrädare för oss och därmed även oss som parti. Och var därmed liksom, använd dig av källor som du vet har gjort sin research, använder jag partiets officiella kanaler helst och inte där det liksom är mer osäkert vad det kommer ifrån.
Okej, men det har inte funnits något att dela inte från Nya Tider, dela inte från Avpixlat eller vad det nu heter, den typen av riktlinjer?
Inte i sådana formella termer, men jag tror nog att om liksom partiets, en av partiets mest framträdande företrädare som har varit vikarierande partiledare går ut och tydligt säger att det här är inte en partikanal och de bedriver ofta en kampanj mot oss och de har en politisk syn som vi verkligen inte delar och som vi i vissa fall anser vara som rakt av skadlig för både oss och för Sverige, så bör man nog ha sett det som ett tydligt tecken om att det kanske inte är en källa man bör dela.
På Svenska Dagbladets ledarsida skrev för 2 år sedan ungefär en av våra medarbetare som heter Henrik Sundbom att Sverigedemokraterna under 2010-talet på sätt och vis distanserade sig från alternativmedia, men att den utvecklingen sen vände efter 2018 och att alternativmedia återkommit närmare partiet. Är det en historiebeskrivning som du håller med om?
Till viss del, inte all alternativmedia. Jag upplever väl att de medier som har liksom tagit större ställning mot partiet eller som drivs av personer som inte har med som i princip är ovälkomna i partiet har man väl inte direkt välkomnat in. Men jag upplevde att efter valresultatet 2018, som många nog hade förväntat sig skulle vara bättre för Sverigedemokraternas del, så gick det väl kanske lite grann tillbaka till att man mer ville vara mån om att få ut sin bild oavsett vart den delades. Mm. Och jag har själv noterat och tänkt på att det har blivit oftare att artiklar som man kanske har skrivit, debattartiklar, istället för att acceptera att de refuseras av traditionella medier, så har man ändå då valt att kanske skicka in dem till så kallade alternativmedier hellre än att bara liksom publicera dem på sin hemsida som det här är vårt ställningstagande eller som ett pressmeddelande, lite omarbetat. Jag vet inte om det har haft att göra med att man vill kunna säga att här har vi skrivit en debattartikel för att visa att man gör någonting, för att det har liksom känts som att vad hände nu, varför gick det inte så bra, om man har haft en viss press på sig att synas och höras mer. Så.
En del som har beskrivit Sverigedemokraternas relation till alternativmedier har beskrivit den som ambivalent i den meningen att man både gärna tar emot stöd från det opinionsmässiga stöd vi pratade om tidigare, men också när det så att säga så passar eller så behövs, tar ett steg därifrån när det så att säga inte längre är lämpligt. Och det är väl en bild som jag själv delar, även fast jag inte är någon expert på området. Vad har du att säga om det? Är det en riktig beskrivning, tycker du?
Ja, men en förenklad beskrivning, men på ett sätt riktig. Och jag menar, det är väl inte så märkligt. Jag tror att de flesta politiska partier tar gärna emot stöd där man kan få det och möjlighet att liksom nå ut till väljare och väljargrupper. Men om man, eller i de fall som man kopplas samman allt för hårt med plattformar som faktiskt inte är del av partier som man inte har kontroll över, så blir det ju problematiskt. Jag tror liksom inte att Vänsterpartiet skulle älska om den allmänna gängse bilden som försökt sättas och som ofta sattes var att liksom Flamman beskrev allt som Vänsterpartiet alltid står för. Det är en fin balansgång att gå mellan att å ena sidan ibland vara förvisad till att bara kunna föra fram sina åsikter på de här plattformarna, och å andra sidan få som resultat att andra, och ibland även till och med ens egna som medlemmar eller väljare, tror att det här på något sätt är partiets plattform. För att det är det ju inte. Och som sagt, det är ju mycket som står där som inte heller stämmer överens med vad partiet tycker. Och då blir det ju väldigt problematiskt.
Vad tror du om framtiden då? Relationen mellan alternativmedia och Sverigedemokraterna?
Ja, jag tror att det beror väl lite grann på hur det går med de egna mediasatsningarna som man alltjämt försöker sig på att ha. Och även hur traditionella medier förhåller sig, vad som släpps fram där, och även vilket självförtroende partiet får kring att man kanske liksom, ja, vi fick inte ut, som jag var inne på tidigare, att vi fick inte ut den här debattartikeln i Svenskan eller DN eller Aftonbladet, då kanske vi inte behöver få ut den just nu, eller vi kanske kan kommunicera det på något annat sätt. För att i mångt och mycket så är det också det att jag personligen tror att man kanske överskattar räckvidden från alternativmedier som ofantligt mycket större än vad man kan nå via sina egna kanaler. De som finns där som man inte når via de egna kanalerna kommer ändå inte stödja partiet, om man säger så. Mm. Och det tror jag väl att bygger man upp ett sånt självförtroende inom partiet att man inte tror sig behöva de kanalerna. Och också att man kan liksom svälja besvikelsen över att inte få producerat material släppt eller spritt i det man har förväntat sig. Att det inte blir lika uppskjossat eller klickat som man kanske tror att det skulle bli, för att något annat nyhetsvärderas högre just nu av traditionell media. Då tror jag att den relationen kanske kommer bli svagare.
Ibland ser man ju då att andra företrädare uppmanar Sverigedemokraterna att helt ta avstånd från den alternativa mediasfären. Tror du vi kommer få se det?
Nej, men det tror jag inte heller. För att jag tror att det är precis som man många gånger också har sagt. Jag menar, det ett, den sortens avståndtagande där man är tydlig med att det här är inte vi, den har man ju sett. Men att säga att det här är liksom något förkastligt som verkligen inte ska finnas, som man får absolut inte ha samröre med eller läsa, det står för en demokratisyn som Sverigedemokraterna inte delar, nämligen att man liksom ska tysta vissa åsiktsförklaringar, att man ska tysta vissa röster och plattformar. Där är faktiskt Sverigedemokraterna väldigt tydliga med, och det är någonting som även jag står bakom, att liksom yttrandefriheten och tryckfriheten och mediers frihet att finnas och existera, även om de publicerar saker man kanske inte själv står bakom och på ett sätt som man kanske tycker är undermåligt i bästa och snällaste ord, de ska ändå få finnas, för att när man reglerar och tystar så är det steg mot ett mycket sämre samhälle på.
Fast att ta avstånd från någonting är ju inte samma sak som att säga att de inte ska finnas. Man skulle ju exempelvis kunna säga att jag kommer inte medverka där, exempelvis för att jag bedömer att, ja, vi talade ju tidigare om det här, att det här är inte journalistik i vanlig mening, utan så att säga en propagandaskruvning av andras journalistik. Frågan var då inte så här, ska de finnas eller inte? För det kan man ju tycka, men dels att man kan ju själv ta avstånd från dem, och så kan man också helt enkelt säga att jag vägrar att låta mig intervjuas, jag vägrar att förekomma i de här medierna, för jag betraktar det inte som legitima publicister. Det var det jag tänkte, skulle man kunna nå dit?
Ja, men jag tror att, alltså, det beror ju på vilken media det är, men vissa av dem har man ju redan nått dit med, skulle jag hävda. Och andra, ja, men då kanske man inte kommer göra det, för man tycker att de ändå, ja, men de kanske inte representerar partiet, men de kanske ändå gör ett tillräckligt bra jobb för att inte bojkottas, så att säga, om man ska ta den sortens avståndstagande bojkottas.
Men kan du bara ge mig lite inblick, den här diskussionen som du och jag för nu, alltså för eller mot, och att man kan ta avstånd från, man kan välja att inte delta. Så har du förts det med andra när du har suttit i partiledningen eller i riksdagsgruppen? Har ni fört den typen av diskussioner?
Det har förekommit, och jag menar, vissa medier har man ju varit mer eller mindre tydlig med, och det har ju även varit del i liksom personärenden, om man har lyft fram att, men hallå, att konstant välja den här kanalen som din plattform, när man är tydlig med att det här inte är en partikanal eller ens en partivänlig kanal, det är inte okej. Jag för mig att vi har haft några enstaka uteslutningar med vissa av de här sajterna också, när det har liksom kopplats till att det har varit skribenter på, att man har, ja, liksom varit skribent på exempelvis Fria Tider eller så. Kanske till och med även Nya Tider som nämndes tidigare, att man har liksom varit tydlig med att det här är inte förenligt med att vara företrädare för Sverigedemokraterna.
Okej, okay. Så den diskussionen har förts, men ofta tolkar jag det som att den ändå landat i att vissa sajter då, exempelvis, ja, men Samnytt kanske eller sådär, att de är ändå på rätt sida gränsen. Att det är det liksom, ändå någonstans har funnits en gränsdragning där vissa, där man, ja, där det ändå har tagit upp och studerat och tänkt att, ah, men det här är okej, det lägger vi på den sidan och det här lägger vi på den sidan, så att säga.
Mm. Ja. Ja, men så är det ju.
Jag förstår. Stort tack Paula Bjeller Eriksson för att du kom och pratade Sverigedemokraternas syn på alternativmedierna med mig idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Och därmed får vi avrunda för idag. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant att höra dessa tankar. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.